Varmt, varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michel Laporte Gordon. Som vanligt står jag på Parea Workspace i Mölnlycke. Ett riktigt grymt kontorshotell för dig som vill accelerera bolaget framåt. Idag, mina vänner, så har jag en riktigt grym gäst. Jag stötte på han för dryga år sedan och det här är en person som jag har minglat med via LinkedIn under en längre period. Han har jobbat 17 år inom försäljning, han har en gedigen bakgrund och nu är han mitt i resan att bygga upp sitt egna techbolag. Så förutom att han är driftig så är han en jävligt bra människa och därför så har han ju en självklar plats att få dela sin story här i podden. Så välkommen Jonas Larsson till Sälj- och entreprenörspodden.
Stort tack, vilken intro.
Så vi jobbar, vet du. Läget idag?
Uppskattat.
Allt bra idag?
Det är toppen. Hur mår du själv?
Gött. Jo, men det är bra. Det är full fart. Det är som det ska vara. Och Jonas, jag tänkte ju att titeln idag är ju från frustration till techbolag. Och anledningen till det är ju för att vi har ju pratat lite innan det här och jag har ju lyssnat av dig. Och jag tänker vi kommer till de här delarna, men först innan vi går in på det gottiga, vem är Jonas och vad har lett till det du gör idag då, om vi tar lite övergripande?
Vi kan börja från början. Jag är rumpmas. Det betyder att man är uppvuxen i Avesta. Man har skärten mot Västmanland. Det här är vad det kallas rumpmas. Nu vet jag att du lätt kommer till skratt, så jag får tänka på vad jag säger. Flyttade till Uppsala för att lära lite hockey. Efter det så tog jag mitt pick och pack till Stockholm 2008 och startade min säljkarriär. Inom en stor koncern som heter Ramqvistgruppen. Är en helt fantastisk arbetsplats och där spenderade jag 14 år. Tills jag efter ett tag stötte på en frustration inom rekrytering. Och då har man två val. Antingen så gillar man läget eller så gör man någonting åt det. Och jag valde det sista.
Grymt. Ja, men det är väl egentligen essensen av en entreprenör skulle jag vilja säga. Att man tittar ut i samhället och mycket retar den och så väcker man den här. Ja, men då gör jag något åt det. Och det är ju det som ofta driver innovation. Men bara lite kort då. Vilka områden inom försäljning har du jobbat med? Om vi skulle dra det B2B, B2C, industri. Alltså vad jobbar du med om man liksom bryter ner det lite till då?
Det var fältförsäljning. Så man utgick hemifrån. Har jobbat på svenska marknaden och på norska marknaden. Har varit säljare, säljledare, ansvarig för bolag i Sverige, ansvarig för bolag i Norge. Så jag hade ingen erfarenhet av mjukvaruförsäljning när jag valde att starta det bolaget. Men jag tror någonstans måste man nog vara lite naiv. Så att man lär sig ännu och jag har lärt mig massor och jag låg från fullärd. Men det är lite skillnad på att sälja mjukvara i relation till fältförsäljning. Dels mer fysiskt, vad sa du?
Ja, så är det ju. Definitivt.
Det är mer fysiska möten på fält. Du är mer aktiv, det händer mera. Här lite mer stillasittande ibland, även om man gör fysiska kundbesök ibland. Men det är lite av den största kontrasten. Du får med kroppsspråk på ett annat sätt när du kör live. Och ett helt annat tempo som jag älskade. Det är en fantastisk tid där. Men efter ett tag så måste man göra någonting åt de sakerna som man är frustrerad över. Och då valde jag att starta iGraftas.
Just det. Och om vi tittar nu då, jag menar bygga bolag, det är ju något som mycket, det romantiseras en hel del i sociala medier. Man startar och sen kör man Ferrari 3 veckor senare och livet är på en pinne då. Men om vi börjar först i änden med, vad känner du att din säljbakgrund har gjort för dig? Vad innebär det för dig i ditt företag att du ändå har en gedigen säljbakgrund och är trygg i din försäljning? Vad har det hjälpt nu känner du med lite facit i hand då?
Jag ska säga, grunden i försäljning är ju självledarskap, disciplin och pannben. Sen är ju försäljning i grund om man liksom benar ner det. Vad är försäljning egentligen? Det är ett sätt att skapa förtroende och bemöta kunden på kundens nivå. Förstå problemlösning, det är essensen av försäljning. Och i början av resan så är det ett problem som man löser. Och det problemet ska vara tillräckligt stort som gör att någon vill att ge dig pengar för att lösa det problemet. Oavsett om det är en produkt, tjänst eller om du är konsult eller vad det än må vara. Men framförallt pannben i den tidiga resan och förstå att mycket misstag kommer ske. Men försök att göra så många misstag som möjligt, så snabbt som möjligt. Och helst inte försöka upprepa misstagen. Det är väl det som är lärdomen genom hela tiden. Men nu har vi kommit en bra mycket längre bit på vägen än vad det var när jag startade bolaget.
Hur var det nu då att starta upp? Liksom? Jag menar, du gick från en anställning till att liksom, du visste att lönen kommer till att nu måste jag äta det jag skörde. Liksom. That's it. Du gick ju över till det här stora andra spåret då. Och hur var den övergången tycker du? För det pratar man ju väldigt sällan om. Menar. Så perfekt tillfälle.
Rent ekonomiskt så går det inte att jämföra mot den tryggheten man hade rent ekonomiskt tidigare. Men det finns ju två sätt att leva. Alltså, jag vill ju leva på insidan. Jag vill känna att jag gör någonting för mig och mina barn framåt. Jag vill bygga någonting. Pengar är superhärligt. Men samtidigt min inre välmående och driv är det som får mig att ta höger framför vänster fot hela tiden. Så att ja, rent ekonomiskt är det såklart tufft och har varit tufft. Men det börjar gå bättre och bättre. Går inte att jämföra mot när man har en fast anställning. Men samtidigt så får jag andra saker på den här resan som jag kanske inte har fått tidigare, som gör att jag mår väldigt bra och känner att jag är på väg åt rätt håll.
Och för många är ju det som inte har levt i båda världarna, så kan det låta jävligt konstigt, vet jag, att man resonerar så. Ja, fast ja, det är lite tufft ekonomiskt, men det gör inget för jag får så mycket annat. Och det är väl lite det som är när man verkligen prickar rätt. Alltså startar du företag bara för att tjäna pengar, tänker jag. Ja, men då blir det ett mycket, mycket större problem att hantera också. När man kommer in i den fasen. Jag säger när, för alla gör det. Den som säger att de inte gör det ljuger. Men när man gör det så blir det liksom under ett förstoringsglas. Förstorat menar jag. Det ekonomiska. Men när du drivs av syfte, som jag hör att du säger då mellan rollerna. Då är det jobbigt, men det är inte lika jobbigt. För du är på en resa. Så du blir inte, definitionen är inte liksom det här är jag är värdelös. Jag kommer ingen vart. Utan, ja, det är skit nu, men det löser sig. Och det är två olika galaxer att vara i. Så jag är beredd att definitivt hålla med dig där. Och det är lite roligt att du tog upp det. Och det här är ju faktiskt oskriptat. Men jag hade ju Lars Andersson i podden för inte så länge sedan. Som byggde upp ett techbolag som blev börsnoterat och såldes då. Och han säger ju exakt samma sak. Så det är lite roligt att titta på de här två verkligheterna. Att syfte först och pengar sen. Starta aldrig företag för pengarna skull då, enbart. Men du säger att det var en övergång där. Vad skulle du säga har varit rent i vardagen den stora omställningen från anställning till egen då?
Ja, men i grund och botten så handlar det om att när du är anställd så har du ofta en som leder dig, du är en större grupp. Oftast, nu beror det på om du kommer från ett större bolag eller mindre bolag. Men i mitt fall så kommer jag från ett större bolag. Du har alla stödfunktioner, du har en ekonomi, du har en inköp. Du har ledare som är jätteduktiga omkring dig. Du får mycket kompetensöverföring. Nu valde jag att starta någonting som inte finns tidigare. Vi tar en positionering som ingen annan har testat på. Så det är svårt att copy-pasta någonting. Mer än att det finns ett problem där ute och en utmaning. Och när vi pratar om det med att bygga bolag, eller till syvende och sist handlar om vad som handlar på sista raden, det är A och O. Men i grund och botten, så om jag löser ett problem tillräckligt bra för mina kunder, så kommer flera kunder. Är du väldigt duktig på fotboll och gör många mål, då kommer det mera pengar. Men den största utmaningen har ju varit självledarskapet. Jag sätter min egen agenda. Jag måste vara kreativt fri hela tiden här uppe. För att det finns ingenting, så här gör man. Utan det skapas nu över tid. Och vi har såklart rutiner. Och vi har säljare med rutiner. Men vi lär oss konstant. Och det kommer vi att göra.
Där menar jag ju då. Kan du hålla med om det, eller vad får du för tankar kring det och säger med att har man liksom jobbat i sälj och kommer över i den, så är det inte lika långt till att hitta till det, att ja, just det, om jag måste ha ett schema, jag måste liksom ha actionplan, jag måste varje vecka göra det liksom så här. Från, alltså, har man jobbat med försäljning så pass länge, så ligger ju det någonstans i ryggraden att ja, just det, det är det jag ska göra. Jag som stöter på otroligt mycket andra människor också som kanske aldrig har jobbat med sälj men väljer att starta eget i andra industrier. Då. För dem är ju det väldigt långt bort, den biten som du tar upp här. Så jag tycker den är väldigt bra att du nämner med självledarskapet och struktur i det. Då. Hur lång tid skulle du säga att det tog innan du hittade rytmen i det då? För det är ju... Det är en sak att säga det är en sak att göra det. Hur långt det tog det? Du har ju varit igång ett tag nu, menar jag.
Vad menar du med rytmen?
Ja, men att du har fått liksom schema på plats, du har liksom bra rutiner på plats och allting. Hur lång tid tog det, känner du, innan du, nu när du tittar tillbaka lite, innan du känner att okej, okay, nu har
jag... Hela resan så har det ändå varit någon form av time blocking. Även om den time blocking är ett block som inte vet exakt vad som kommer ske. Men allt ifrån den tekniska produkten som vi sysslar med, allt ifrån ledarskapet på säljarna som vi sysslar med, allt ifrån kund, allt ifrån att skapa nya kunder och allt till expansion och ekonomi. Alla får sin lilla del i kalendern för att ta nästa steg. Utmaningen tidigt var ju att alla de här skulle lösas samtidigt. Och det är den största utmaningen som jag märkte tidigt, att jag har inte de här stödfunktionerna. Jag måste ta ben för ben och reda ut det. Okej, hur sätter vi den ekonomiska strukturen? Hur jobbar vi med sälj, prospektering, avslut, onboarding, eftervård, upsales? Hur ser vi på expansion? Alltså, alla de här bitarna kommer vara för sig. Medan i början av resan så kom allting samtidigt. Och sen framförallt den här, vad ska man säga, oron någonstans. Kommer det ens bli en bra produkt? Kommer vilja köpa den? Kommer vi kunna lösa problemet? Den första versionen vi hade var ju helt värdelös. Jag sa att jag själv jobbade i den och fick ju spunk. Jag var här på det. Här, den underlättar ingenting. Den liksom kanske ser bra ut på ett papper, men när vi utökar vår databas så var den helt värdelös. Till att nu faktiskt i mina mått sett vara ganska...
Men du har ju utsett marknaden in... Alltså... Nu säger du att den var värdelös, men under den perioden var du fortfarande ute och pratade med marknaden, eller?
Ja, den såldes och kunder använde den. Och så här.
Och jag vill bara fånga det till dig som lyssnar nu, för nu går det undan. Och jag är väldigt noga i podden att plocka ut godbitarna som kommer flygande. Står då. Men alltså, ni som var med här nu, noterar vad Jonas pratar om. Jag älskar att du sa det här med time blocking, för det är superviktigt. Du fick liksom ge en kaka för sälj, för kundarbetet, för teknikutvecklingen, för ekonomin. Så att du verkligen fick liksom portionera det och att du blockade tid tidigt i din kalender för detta. Det är ett guldtips till dig som är där ute och driver företag eller jobbar med försäljning på 100% provision också för den delen. Liksom att blocka din tid. Jag vill bara fånga grymt guldkorn där. Och att... Till er som sitter och klämmer och känner på eran produkt eller eran tjänst i all evighet. Lägg ner det och gå ut och kör. Fick du några liksom, fick du stryk? Fick du några men för livet för att du var ute och gjorde det här innan du kände att produkten var perfekt? Ledande fråga. Men...
Absolut inte. Alltså det skedde ju fortfarande att det funkar. Men i grund och botten så var det för mycket manuell handpåläggning som gjorde att det inte var smart. Därför under förra året så implementerade vi AI och egentligen stoppade all försäljning. Och sen så förfinas allting hela tiden. Och nu har vi enorma flöden och enorma tidsbesparingar på kunder redan nu. Och vi har bara touchat på det vi vill göra. Men största utmaningen som många som startar bolag är att de säger en funktion till. Det måste bli bättre. Nej, låt marknaden avgöra vad som är bra. Låt marknaden avgöra vad som är dåligt. Och sen går du tillbaka till ritbordet, itererar, går ut igen. Så länge du tar hand om kunden. Vi har kunder som körde då, som var missnöjda, som är tillbaka nu. Så det är inte så att...
Nytta fram. att du hade kunder då som inte var nöjda, som är kunder nu. Det betyder att du gick tillbaka till de kunderna och sa: hej, jag vet att det var kanske inte helt fullt som det var tänkt, men nu har jag någonting här. Och så var de faktiskt, på grund av att du vårdade relationen, så var du välkommen tillbaka igen.
Ja, och det är där som är i världen, tror jag.
Och våga baka in marknaden i produktutvecklingen. Jag hoppas du som startup lyssnar på det här, får båda tummarna ur och går ut och kör. För det här är så guldkorn. Den biten, om ni tar med någonting från idag, så är det involvera marknaden i utvecklingen. Ja, jag älskar det. Det är 10 av 10. Men du, Jonas, jag tänker vi nöjer oss med det. Du har gjort en otroligt häftig resa fram till idag, och nu är du liksom full fart med att bygga upp det här bolaget. Och det här är ju det roliga. Jag tycker ju själv att den perioden du är inne i nu, det är ju den mest spännande. Det händer hur mycket som helst varje dag. Man har en plan och den kan gå åt helsike när som helst. Och det är massa grejer som händer då. Men innan du får berätta exakt vad det är du har skapat här nu och vad du får ut på marknaden, vad är det för problem som du identifierade där ute?
Så i grund och botten så handlar det om att när man vill anställa säljare så går man oftast ut i någon form av marknadsföringskanal. Kalla det LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, kalla det vad du vill, Indeed. Du sprider en annons och du förlitar dig på att folk ser din annons, läser din annons, ansöker på din annons. Det är det du vill. Det betyder att för det första så har du en horisont på 2 till 3 veckor ibland innan du vet om annonsen är bra. Sen vet både du och jag att det finns människor som inte läser annonsen som ändå söker. För att LinkedIn har skapat något som heter Easy Apply. Så LinkedIn gör då egentligen att de förflyttar tiden från kandidaten till rekryterare. Så det gör att det är lättare att söka, men rekryteraren får ta hand om mer ej relevanta kandidater. Det är den största utmaningen. Sen har man tiden allt det här tar att hitta rätt kandidater. Så det där har vi förenklat på ett extremt smart sätt. Alla våra säljare idag sitter i mobilapplikation, typ som Tinder. De bankidverifierar sig för att skapa en sanningshalt i appen. Laddar upp CV, personligt brev, lägsta löneförväntning och vad de är ute efter. Så de skyddar sig mot felaktiga bolag, om man får uttrycka sig så. Bolagen är samma sak. De går in, söker erfarenhetsnivå, ort, liksom lönespann, vad de kan ge med grundlön plus provisionssnitt. Eller så kan de matcha alla om du är fri för lönebilden beroende på vilken erfarenhet säljaren har. Men sen har vi lilla Julia då, som kommer mitt emellan. Det var en AI-bot. Och till henne kan du säga så här: Julia, vi vill ha en person i Stockholm med 3 års erfarenhet inom SaaS-försäljning. Då taggar vi SAS från CV, ett personligt brev. Det kan vara idrott som är viktigt för att förhoppningsvis få med ett pannben. Då skriver vi med idrott. Men när hon har identifierat de här kandidaterna, i dagsläget över 9000 i appen, då skickar hon en matchningsförfrågan till dem. Och när de sen matchar tillbaka, då börjar hon att kvalificera dem i chatt. En relevanta frågeställningar som du annars hade velat fråga på telefon. Jag stopp med att besvara det. Då kliver rekryteraren in, läser chatten. Sen säger de: det här stämmer överens med våra värderingar och vad vi vill ha. Öppnar upp CV:t bara för att få göra en kontrollcheck på att det här stämmer överens med personens historik. Perfekt. Ställ några följdfrågor om du vill eller boka in på en intervju. Det är enormt tidsbesparande. Men också kandidatupplevelsen är som danat. Jag pratar med säljare som sparar timvis på att swipa. Du laddar upp CV en gång, personligt brev en gång. Swipe, 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 no, no, swipe. Nu har de 4 eller 5 olika jobb som de har sökt till.
Just det. Nej, men jag tänker på flera spår här. För ett, jag menar, det här är sån frisk fläkt i en bransch som behöver göras, alltså det behöver hända någonting. Och då pratar jag rekrytering generellt, tycker jag är Ja, men det har blivit så mycket floskler, det har blivit så mycket grejer och jag har ju själv rekryterat säljare både som företagare men när jag var försäljningschef, jag jobbade med stora företag, jag jobbade med mindre företag. Jag tycker att det har liksom, det är ingenting jag tyckte, jag såg aldrig fram emot det. Utan tvärtom, varje gång det blev så här så bara, fan ska jag behöva ta tag i den här skiten liksom. Och det är ju då man börjar, vadå? Man börjar bara gräva i kontaktformen och så kanske jag missar världsstjärnor på grund av det. Att jag vill hitta en snabb lösning på ett ganska, liksom på ett problem då. Eller en utmaning. Men om vi tar och drar isär de här två. Du har rekryteraren i ena änden och så har du säljaren i andra änden. Om vi tittar på säljaren först då. Som säljare är det ju också en utmaning. Framförallt om man redan är på ett jobb, tänker jag. Och du vill ut på marknaden men du vågar inte bara söka jobb. För du vet inte om din arbetsgivare kommer att se dig och så vidare. Va? Och det här gör ju att väldigt många... Och jag vet ju också, för jag har många som skriver till mig på LinkedIn och som lyssnar på den här podden då. Och så vidare. Som har liksom så här, men Michel, känner du någon? Jag vågar inte gå ut och skriva så. Hur funkar det utifrån det perspektivet för dem med eran app nu då?
Du kan blocka nuvarande arbetsgivare på organisationsnummer. Så att om du är i ett arbete idag, tyvärr är jag lite svensk. När jag pratar med människor i framförallt England, UK, så är det inte lika känsligt som det är i Sverige. Men du kan blocka din nuvarande arbetsgivare på organisationsnummer. Men sen har vi också att de sätter sina egna filter på vad de vill ha. Och det här är, toppsäljare idag är inte aktiva och söker. Men de laddar ner våran app, lägger sin lönenivå och så bygger de ett skydd gentemot företagen som annars hade pepprat dem med DM på LinkedIn. Och till slut orkar de inte med. Men från en mötning i våran plattform så vet de att lönebilden är i linje med vad de vill. Och bolaget är i linje med.
Och det här är också för någon som är liksom, egentligen det rullar på, det funkar, men dörren är liksom lite på glänt ifall det skulle dyka upp något som skulle kunna vara riktigt spännande. Men jag har inte tid att sitta med någon som erbjuder liksom, du får bygga upp mitt företag men jobba på 100% provision. Nej tack. Ja. Så de kan också vara på plattformen och
vi har väldigt många
säger då, sätta upp filter och så kommer man åt dem också.
Ja.
Det är jävligt intressant. Och det är klart, det sparar ju enormt med tid. Men utifrån rekryteraren då, vad har vi liksom rent, om vi skulle bryta ner det ytterligare då? Du pratade om tidsåtgången med att sortera fram säljare. Vad innebär det sen i nästa steg då? Alltså, du var inne och snuddade vid det att ja, men jag kan ställa frågor igen och så. Men rent konkret, vad betyder det för en rekryterares vardag? Det du sa här precis.
Det finns två saker som den innebär. Den första saken är att vi sparar ungefär 70% från att du släpper ut en annons till att du tar in på intervju. Tidsmässigt 70%. Och då spelar det ingen roll om du jämför med en ansökningsvolym på 200-400 CV:n. För att tratten blir densamma. Alltså, Julia läser snabbare än vad jag någonsin kommer läsa hela mitt liv. Så att hon trattar ner det där ändå. Så att det spelar ingen roll hur många ansökningar du har. Det trattas lika fort. Så bara där har du första vinning. Som gör att du kan hitta någon ort
just
nu. Men det absolut finaste där vi har vår egen algoritm. Det är att när du anställd säljare. Vi tar Mentis. Så förstår Julia vilken som är bra och vilken som är mindre bra för att du berättar det för henne. Då bygger hon en ny idealprofil för Mentis som skapar en ny profil i plattformen. Som också kan boostas ut om man vill få driven ännu flera kandidater just för Mentis profil. Sen hur det secret sauce ser ut, den kommer inte jag nämna nu. Men det finns i alla fall en väldigt fin algoritm som hjälper till. Och då bygger rekryteringspipeline som hjälper ledarna framför allt att kunna ha ett tydligare ledarskap. Att kunna ha en högre kravbild. För att många är rädda för att tänk om XY slutar. Och så måste rekrytera igen. Och så är det 3 månader bort. Och så är hela 2025 kört. För att jag har tappat 2 säljare. Så att jag behåller de här B- och C-spelarna. Och så får jag försöka förändra dem. Men vi alla vet att det går tyvärr inte. Men har du då en rekryteringspipeline som Grafdas bygger, då kan du lättare byta ut och inte tappa...
Nej, vadå? Så jag som företag kan också ha, med brist på bättre ordval, jag kan lägga lite på lager kandidater som kan vara intressanta för framtiden då?
Vad du gör att du drar åt filtret. Så att du säger att du har, dels att din idealprofil blir starkare. Men sen kan det vara att du ändrar. Du vill ha ännu flera nyckelord från CV som ska harmonisera med för att det är en big match för Vimentis. Sen håller de här på 5-7 kandidater ungefär. Tar in dem, käkar lunch med dem. Berätta om visionen på Vimentis. Vart är vi på väg? Hur ser din rekryteringsplan ut framåt? När kan det bli öppningar? Och lite som en akademi i fotboll eller vad som helst. Att du scoutar för framtiden.
Just.
Men då kan du inte scouta för framtiden. För att göra det själv och du blir överröst av ansökningar. Ja. Då kräver det tid. Och lägger du på rekryteringsbolag, de får ju betalt vid signering. Men du är ju inte mogen att signera någon idag för en potentiell öppning i april 2025.
Och det här tänker jag ju då också just utifrån det här med att kunna vara proaktiv i rekryteringsfasen med säljare. Det känns ju som en utopi. Och det ju, väcker ju nästan lite så här, it's too good to be true. Men jag har ju fått se det här på insidan innan vi körde igång här också. Och det är ju helt galet detta. Alltså, snacka om att förflytta hela den här processen till en mycket, mycket effektivare process för att liksom get the job done. För det här återigen, en annan grej som slår mig när du sa det här med att Julia då, eran AI, läser av all den här informationen. Det är ju också en sån där sanning man sällan pratar om inom rekrytering, att de lägger ut den där annonsen som du pratade om i inledningen här förut. Vad händer? Jo, de blir bombarderade med CV:n. Det är ju en ren och skär lögn, om jag nu får vara så rak, att de här rekryterarna läser igenom varenda en och funderar och tänker. Det skulle ju ta ett halvår och ju bara göra ett jobb, menar jag. Så att jag köper inte att man får annat än det. Redan där börjar lotteriet, menar jag. Och har du tur så sticker du ut eller så låg du långt upp i högen. Men att kommer det in 150 stycken CV:n, så har jag väldigt svårt att se att de läser igenom alla noggrant och kollar efter keypoints. Alltså glöm det. Det finns inte tid för det om du ska göra det lönsamt.
De läser, Michel. Men du läser sjokvis ofta. Så inte att alla är det, men många. Identifiera några bra. Och sen går de vidare med dem. Och sen så går man vidare i processen hela tiden. Men den viktigaste delen missas, och det är att de bästa kandidaterna ryker så. Och det gör ju att om den kandidaten ligger på 149:e plats i CV:t, så när du kommer ner till den personen så är den redan borta. Medan hos oss har de redan fått en återkoppling inom 24 timmar.
De är redan... Det är en grym frustration också som man läser hela tiden. Det är så mycket som dyker upp när du pratar här. Men det här med återkoppling, jag måste bara fånga den också. Det är ju en... Jag tror inte jag kan gå in en... Alltså varje vecka står det något om det. Hur dåliga...
Ja, med automatiskt återkoppling. Oavsett om det är positivt eller negativt. Och sen är det så här, det här är återkoppling på kandidater som är relevanta. Bara för att du swipar på någon och vill söka jobbet, så då är du inne i processen. Men om du inte ens får upp jobbet, så är du inte kvalificerad. Så att om du svarar fel på den kvalificerande första frågeställningen, beroende på vad kunden vill skriva, då blir det nej. Då blir det nej tack. Men då får du alltså en återkoppling. Svarar du ja, så får du flera frågor. Och då vet du att du är inne i processen.
Just det.
Så det är ju skillnaden som är mycket.
Ja, men det är fantastiskt. Och vad är det för typ av bolagsstorlek? Alltså, vem är kunden i som rekryterar och som ja, det är lönt att använda denna roll? Om du bara preciserar det lite.
Eftersom du kommer få det tråkigaste svaret. Vi är alltid från ett bolag på 5 personer till bolag som omsätter närmare 3 miljarder. Så att jag är ledsen. Det finns ingen. Det här är den kunden. Vi har ju dynamiskt.
Finns en ekonomi, menar jag, för ett mindre bolag att använda det här också?
Ja, vi har en dynamisk prissättning. Så vi kollar på bolagets storlek och vi kollar på deras rekryteringsplan framöver. Utefter det så får de ett pris som harmoniserar med vart de är i sitt bolagsbyggande. Eller vad de, för att om de ska anställa 20 säljare om de en säljer idag, va, både du och jag vet att det kommer inte ske på en gång. Så det beror alldeles på typ av bolag och vad de står inför.
Ja, ja men grymt. Okej, okay, så ni som lyssnar på det här som driver företag, ni går in i länken i beskrivningen till det här avsnittet. Ser ni på det här på LinkedIn så tycker jag ni tar en kontakt med Jonas med en gång. Så kan ni dra igång dialogen där då. Men annars följ länken i beskrivningen här i poddavsnittet så kan ni gå in och komma igång med processen då. Och som säljare så gäller egentligen samma sak då? Eller det är bara in och registrera sig och följa instruktionerna? Eller vad säger du till dem?
Ladda ner appen, den är kostnadsfri. Den kommer komma i ett upshapat format i januari. Så att men ladda ner appen redan nu och börja swipa på jobb om ni står inför att byta eller gå vidare. Ja. Som sagt, den är kostnadsfri. Så.
Ja, det är svårt att argumentera mot det då. Nej, men jag tycker vi nöjer oss där lite med hela Grafters storyn och din story så. Vi kommer ju med all sannolikhet att ses igen. Så jag säger, det är rätt många som är med här. Men det är för att det är också för att vi ska inte ta allt på en gång här nu. Men tveklöst Jonas så har ni ju börjat tackla ett problem som är stort där ute utifrån frustration, tidsåtgång. Det är dyrt, det är tråkigt, det tar energi. Alltså, det är inte så jäkla roligt att jobba med de här bitarna, men ni får det till något spännande. Och jag vet när du sa till mig så här att era bästa toppkandidater sitter och gör arbetsintervjuer på julafton, då kände jag så här: okej, okay, now we're talking, nu har man tagit detta till next level. För någonstans
det är jul, jag kan sitta och chatta med dem på julafton.
Ja, men det liksom, det är ju det här som är det fina med teknologin som kommer nu med allting, va? Det går fort och det förändrar mycket, det förflyttar väldigt mycket av beteendet. För utan er kunskap så hade den här åren inte funnits. Så att, ja, fair enough. Men grymt. Jag brukar alltid be om två boktips som du ska få lämna till dem som är up and coming och vill bli bättre i sälj eller i företagande. Vad skulle du säga till dem?
Det första är How to Win Friends and Influence People med Dale Carnegie. Och sen så måste jag faktiskt tipsa om en bok som nyligen har släppts av Tom Jakobsson som betyder Pengar eller livet, tror jag den var. Fantastisk bok. Går in egentligen på personen och människan bakom att vara en hårt arbetande person och vad den kan göra med en. Men väldigt, väldigt genuin bok. Fantastiskt fin.
Pengar eller livet. Så låter det ju på en parkering.
Fantastiskt bra bok. Så, ja. De två kan jag tipsa om.
Ja, men grymt. How to Win Friends and Influence People. Den har man ju stött på några gånger och läst. Kan verkligen rekommendera. Och den andra där ska jag definitivt kolla in också. Du Jonas, stort tack för idag. Och gött att ha dig med här i podden. Bra jobbat. Hoppas nu att alla ni som tittar på det här som sagt. Gå nu in och häng med Jonas på LinkedIn och sociala medier. Kolla in grafters.ai, ni hittar allting i beskrivningen här och ser ni på den här på LinkedIn som sagt, ja, men ta allting via Jonas profil så kommer ni att kunna fördjupa er i det då. Det här är spännande på riktigt och ni som har hängt med mig ett tag, ni vet att jag brukar inte säga det här om jag inte tycker det, så gå in och kötta på det. Du Jonas, vi syns snart igen, stort tack för att du var med som sagt. Och till dig som lyssnar och varit med. Ni vet vad jag brukar säga. Det räcker inte att jag vet att du är grym. Se till att du vet det också. Tack för att ni hänger här i podd och linkar med mig. Ha det bäst nu champs. Så syns vi. Ciao ciao.